En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, det är torsdag. Vi har mindre än en vecka kvar till fönstret stänger. Vi har deadline day på tisdag. Den ser ni såklart som vanligt hos Sportbladet. Vi kommer också sända, tror jag, på typ YouTube och sådär som vi hållit på senaste åren.
Det förmodar jag.
De tekniska detaljerna har jag lämnat åt andra nu för tiden. En gång i tiden så hade jag koll. Det har jag inte längre. Vi kommer i alla fall sända tisdag kväll. Missa inte det. Vi har massor av det här fönstret kvar ändå, känns det som, för det är så mycket som ska hinna bli klart före dess. Inte minst Everton måste göra något. De försöker. Everton försöker, Makoto, men det går inte så bra. De har sparkat Lampard, det pratade vi om i tisdags. Mm. De har alltså försökt värva Danjuma, som då var där, gjorde läkarundersökning, men sen kom på andra tankar, en klassisk considering his options, och de alternativen var helt enkelt Tottenham, som han nu har skrivit på för istället.
Och presenterat, ja, med tröja och allt, och ser jätteglad ut. Och det finns många detaljer, om vi börjar med för Tottenhams del. Den här värvningen förvånade mig. Att för Danjuma har kopplats till klubbar som Everton, Bournemouth, Southampton. Och så kliver Tottenham in i bilden. Alltså Villarreal också är intresserade av att istället för att ta transfersumman rakt av, ta ett lån med köpoption. Jag förstår inte riktigt. Det kanske är att de hoppas på att Danjuma kanske kommer tillbaka och spelar för dem nästa säsong. Jag har ingen aning vad riktigt tanken är just nu. Men oavsett i alla fall, Tottenham som kliver in, Danjuma sa ju det tydligt också att massive club, det här är en fantastisk tränare, fantastiska faciliteter, allt är helt fantastiskt, och såklart inte kunde tacka nej till det här. När Tottenham dök upp, det kan man förstå om man valde mellan Everton, Bournemouth och Southampton, och sen dyker Tottenham upp i bilden. Mm. Men ja, alltså han är väl tänkt att vara någon form av backup till, alltså jag ser honom inte som en renodlad backup till Harry Kane. Jag ser honom möjligtvis som en backup till Son, till Kulusevski då möjligtvis. Att man vill ha ett ytterligare alternativ där då, som på offensiva positionerna, och att Lucas Moura är helt liksom borträknad ur ekvationen, och kanske till och med Brian Schill också. Men det är ju där som Danjuma kommer in, och som ett komplement snarare än en bärande startspelare.
För jag menar, alltså, det är ju Danjuma, något av er som inte följer spansk fotboll kanske ändå känner igen namnet. Han var ju alltså i Bournemouth tidigare, spelade championship-fotboll.
Gjorde det bra.
Och gjorde det bra i Bournemouth. Han var ju en stor investering för dem då. Mm. Men det är ju inte så att det är en proven stjärnspelare som Tottenham har köpt in här. Det är ju verkligen ett komplement. Det är en backup som de har tagit in.
Sen är det ett bra backup, alltså han var ju väldigt bra när han kom till Villarreal från Bournemouth förra säsongen och gjorde otroligt intryck och var ju väldigt nära och knackade på dörren till det nederländska landslaget här också. Men sen har han inte riktigt nått samma nivå den här säsongen, och det är ju lite överraskande, tycker jag, att det är Nico Jackson som är på väg till Bournemouth, det är Danjuma som har gått till Tottenham, och Jeremy Pino sitter fortfarande och rullar tummarna där, och jag förstår inte riktigt hur scoutingen funkar. Gerard Moreno, hallå, en av Spaniens bästa forwards, sitter still. Mm. Och det man är glad för som La Liga vurmar givetvis, att Premier League-klubbarna siktar in sig på helt andra spelare.
Men man ska komma ihåg att det är ett lån det här. Så att men det är väl så att Villarreal, ja, det är väl de som styr det här, gissar jag, vad de kan tänka sig att släppa och inte
de
släppa.
Ska ju tydligen ha bara liksom, när Everton då plötsligt hade fått liksom, när de skulle bara slutföra övergången, då slutade de svara, hallå, var är ni, vart tog ni vägen, och ghostade Everton, och sen så gick han till Tottenham. Mm. Men sen, och då kommer vi över till, eller man ska väl, vi kommer tillbaka till Tottenham senare också, men då kommer vi till Everton-delen av det här.
Och det... Ja, för att de måste ju ha, alltså, de behöver ha in någon, därför att dels så kommer de eventuellt tappa Gordon till Newcastle.
Ja, det är ju en del, men jag tänker just i hur man hamnar i ett läge där Danjuma bara dissar dem efter att ha också gjort intervjuer med klubb-tv. De har ju redan spelat in allting. Ja, allt är ju klart, så att det här är ju en regelrätt kapning.
Ja, definitivt. Och det är kul. Han var ju färdig med sin läkarundersökning.
Allt var färdigt och han ska vara på plats på Goodison Park. Och, nej, det är helt otroligt. Men att tajmingen på att sparka Frank Lampard. För att absolut det är rätt att sparka Frank Lampard. Du behöver få in något nytt. Men att göra det mitt i när du är på väg att värva in inte bara en utan två spelare. För det var även Moussa Dembélé, anfallaren från Lyon. Skulle också varit på väg in. Men direkt då, fått kalla kort. Nej, jag går inte till en klubb utan tränare. Jag vet inte vad det är som kommer vänta. Danjuma var väl livrädd för att typ ja, David Moyes skulle dyka upp från ingenstans. Och att det skulle bli en krock på så vis eller vad som helst. Han vet ju inte vem som kommer ta över dem. Så att, att då välja den tajmingen att sparka Frank Lampard mitt när du är på väg att värva två spelare som faktiskt hade gjort skillnad och varit väldigt viktiga. För i Everton fanns att Danjuma varit en bärande spelare. Att göra det då med en vecka kvar av transferfönstret så att du har ett projekt som inte har en tränare. Du vet inte vem som tränar dem, för det har du inte gjort klart med än. Du har en ägare som vill sälja dem. Och jag förstår varför det plötsligt dyker upp nu att Gordon är på väg bort. Att det dyker upp att Onana är på väg bort. Att båda de ska missa träningen nu senast. Jag förstår att alla vill fly det här sjunkande skeppet. Alltså tajmingen är så otroligt dum med facit i hand. Om du har sparkat Lampard 3 veckor tidigare. Då hade du haft utrymme att hitta en ny tränare skulle kunna agera på transfermarknaden. Nu sitter du i ett läge där ingen spelare som överhuvudtaget har någon rim och reson vill ju gå till Everton just nu när de inte vet vem ska träna dem. Och de inte vet hur läget är. Så att det är fascinerande uselt skött i den klubben just nu. Och det är dystert.
Och går vi tillbaka ett år så har vi hela den här kaoset runt Benitez. De släpper vad heter han, vänsterbacken?
Lucas Digne.
Ja, Lucas Digne byter ut honom, sparkar Benitez bara liksom vecka senare. Ja, men alltså alltså, de gör ju saker fel hela tiden.
Ja, det var ju exakt samma melodi förra fönstret.
Ja, men vi satt här och pratade om hur otroligt fel de hamnar i tajmingen med allting de gör.
Men då hade de åtminstone hunnit värva någonting under Benitez. De hade åtminstone gjort någonting under Benitez. De hade åtminstone fått in någon. Nu har de inte gjort någonting.
Nej. Och så tappar de både sportchef och tränare en vecka efter att de hade gjort den. Det är häpnadsväckande. Anthony Gordon ska ju då ha liksom inte ens dykt upp på träningen som du var inne på. Och då är det Newcastle som hägrar för honom. Och samtidigt så då kommer det såklart rykten om spelare in. Men Hakim Ziyech som du pratas om, 23 miljoner. Ska det finnas någon slags värdering på honom? Om du hade varit Hakim Ziyech, hade du dragit till Everton nu?
Med tanke på att klubbar som Roma och till och med PSG kopplas samman med honom aldrig i livet.
Nej.
Det är ju, alltså, och det hade jag nog inte gjort oavsett om Everton hade en tränare eller inte i dagsläget om jag var Hakim Ziyech. Men det jag inte riktigt förstår här också så här, varför öppnar ens Everton för förhandlingar kring Gordon i det här läget? Alltså om de sitter och håller på honom med en sån orimlig värdering i somras när Chelsea knackar på dörren, varför var redo att sälja billigare nu?
Alltså, när ni för att spelaren är missnöjd antagligen.
Jo, absolut. Det har vi vett jättestor del i det. Och Gordon, Lampard tyckte ju om Gordon mycket. Och Gordon tror jag ändå uppskattar Frank Lampard. Jag ska komma ihåg att även om Lampard inte var rätt för dem, så tror jag inte att han var illa omtyckt av truppen. Jag tror att han var ändå ganska, verkar ändå vara en ganska vettig person på så vis.
Han är ju framförallt väldigt bra.
Ja, men ja, så att nej, jag förstår inte riktigt vad det som pågår. För Newcastles del tycker jag väl att Gordon är ganska smart och den passar ganska bra in i där de håller på med. Det skulle passa bra om det är Eddie Howe. De behöver en ny offensiv förstärkning. Då har vi ju för sig Saint-Maximin som vi kommer in på senare som är ganska missnöjd med hur många offensiva yttrar som kopplar. Ja, Newcastle vill ju ha Ziyech också.
Ja, precis.
Och där lockar vi lite mer att gå dit istället. Och nej, det är...
De vill ju sedan låna in Ziyech medan Everton ska vara beredda att köpa loss honom. Vilket jag tror att Chelsea är mer intresserade av med tanke på att de måste ju göra lite plats i den där truppen med tanke på alla som har kommit in.
Men så PSG vill ju ha honom också. Achraf Hakimi sägs ju göra någon sorts övertalningskampanj för att få sin landslagskompis dit. De letar ju faktiskt efter en ytter i slutet av det här fönstret för att de ska ersätta Pablo Sarabia.
Ja, som då är i
Wolves.
I Wolves nu för tiden, ja.
Ja, så att de vill ju ha en ersättare till honom och det är ju en backup-roll. Där hade Danjuma kunnat gå in till exempel. Men det, Ziyech pratas det om bland annat, och då, nej, jag har svårt att se att han ska gå till. Men Everton verkar vara de som är redo att betala mest.
Ja, ja, men de är ju desperata. Och här är ju favoritryktet just nu då, att den de tittar på istället,
istället för Danjuma då, då?
Istället för Danjuma, ja, är ju Marko Arnautović. 33 år gammal i Bologna just nu. Ja, det är bra i Bologna.
Ja, det är bra. Arnautović är bra.
Arnautović, men det är ju inte det man vill liksom, det är ju inget att hålla i när det blåser, om man säger så.
Ja, för han skulle också kunna rädda dem. Han skulle kunna göra 10 mål på en vår och även ta 2 röda kort på den.
Definitivt, men han är absolut inget att hålla i när det blåser. Och blåser gör det ju i Everton just nu. Alltså det, vi kommer ihåg alla turer när han skulle dra till Kina och sen inte fick och sen drog i alla fall under tiden han var i West Ham. Det är ju en dåre, men högsta nivån finns ju där. Frågan är ifall Arnautović 2023 är...
Ja, men nu är det väl bara att rädda någonting och då kan jag på något sätt ändå... Jag
han,
kan
fyller, han fyller 34 i april.
Ja, men nu gäller det bara att rädda den här säsongen.
Ja, jo, så är det ju.
Det är det enda som gäller, och sen får du på något sätt hitta någon väg att... Ja, men förhoppningsvis då att Moshiri kanske får klubben såld och så man ändå har en bas som Premier League-kontrakt att bygga på till nästa säsong. Mm. Och ni, många kanske undrar nu, hur kommer det att ni lägger så mycket tid på att prata Everton i den här podden? Men det är ju för att det är så fascinerande det som pågår där, att det, ja, är, det är ett sånt fullkomligt förfall.
Ja.
Och de lyckas nå nya nivåer av det, och det är,
ja, men det är väl som vi pratade väldigt mycket Valencia här för ett par år sedan.
Ja, men det är för
sedan
att jag har kuppat in det. Och det är ju,
ja, men det är också för att det var väldigt... Ja,
det kan vi ju för sig prata, det börjar storma lite där igen nu också. Nu är de ju närmast i sträcket, och ja, Gattuso är väl inte jättenöjd där heller. Så att...
Nej.
Jesus Vázquez pratas in där, om någon undrar.
Ja, det måste hända grejer i Everton, för annars kan det bli Championship nästa säsong. Det vore ju katastrof såklart.
Och för staden nya... Liverpool vore det i alla fall.
För staden Liverpool, de är ju den äldsta klubben, ja, utav de två.
Också ryktena om Onana, som är när de får ljusglimtar de har haft under hela säsongen. Faktiskt en jättebra värvning de gjorde i somras. Jag förstår för Arsenal och Chelsea intresserade i alla fall, kan jag säga.
Verkligen. Ja, vi tar oss vidare där då ifrån och pratar lite mer Chelsea. Därför att Onana ryktas ju Chelsea dit, helt enkelt.
Ja.
Tillsammans med en massa andra spelare fortfarande.
Dags att öppna Enzo Fernandes-burken igen också. De ska ju fortfarande vara intresserade. Nu har ju Roger Schmidt sagt att Benfica-tränaren, ingen kommer lämna den här klubben i det här fönstret.
Jag tänkte framförallt på Malo Gusto från Lyon.
Ja, du går rakt på högerbacken. Ja. Ja, men ska vi ta högerbacken direkt här då? För att de vill ha en mittfältare och en högerback. Mm. Och en högerback, och där ska de vara ju Malo Gusto från Lyon av intresse. Ung fransman, spännande, slog igenom nyligen i Lyon. Och han verkar vara väldigt sugen på att flytta till Chelsea och ta den här chansen. Första budet ska bli nekat, sen har de redo att höja det budet. Och jag tror väl att de får det här i hand på ett eller annat sätt. Det är väl känslan. Och det är väl en... Alltså det är en lovande bra värvning i framtiden. Jag ser inga problem med den här och nu. Alltså de behöver ju faktiskt en extra högerback.
Ja, gud ja, att de behöver. Alltså Reece James är ju skadad tyvärr. I stort sett hela, eller han varit i alla fall under den här säsongen, skadad väldigt mycket.
Sen har inte Malo Gusto den här poängfoten. Det ska vi säga. Utan det är en,
alltså så här, en lika bra högerback. Det finns ingen som kan gå in och göra det Reece James gör för Chelsea. Det finns ingen sån ute på marknaden då, skulle jag säga, som har alla de bitarna. Han är en helt fenomenal.
Jag är jätteförvånad att Chelsea inte försöker kapa Tottenhams Pedro Porro-affär.
Ja, men alltså där är man kanske bara helt enkelt för sen in i förhandlingarna i sådana fall. Man har inte...
Det har inte hindrat Chelsea förr.
Nej, det har det verkligen inte. Men... Och vi kanske inte ska räkna bort det heller.
Nej, det kan hända. Men
alltså... med tanke på, jag menar, ja, det som har hänt senaste tiden. Det hade varit... Säger bara Mudryk.
Ja, men det hade ju varit så väntat om nu. När faktiskt Tottenham, vi kan ta Pedro Porro också, att Tottenham ska ju faktiskt ha gjort framsteg i förhandlingarna. Han har suttit länge. Har varit... Fabrizio Romano har ju uppdaterat där om att det har varit liksom långa förhandlingar, men att man börjar se ljuset i tunneln där angående Pedro Porro, att det antagligen blir Tottenhams nya högerback, att man börjar närma sig konsensus med ett svårflörtat sportingklubb. Men då kanske Chelsea kliver in i bilden. Alltså, han hade ju passat ganska bra för det behovet, han passar ju Tottenhams behov ganska bra också, även om det finns mycket att säga om sättet Tottenham har rekryterat ytterbackar på. När man lägger pengar på Doherty, det blir ingenting. Pengar på Emerson Royal, blir ingenting. Pengar på Jed Spence, han får inte ens spela. Ska väl lånas ut möjligtvis till och med. Hoppas det för hans skull. Och sen då ska lägga ännu mer pengar nu på Pedro Porro, att du bara inte har någon kontinuitet eller bara ge tålamod till någon. Ge Doherty tålamodet och spela sig in på den positionen. Kanske inte Emerson Royal ska vara den som man satsar på sikt, men den värvningen från början var väl lite tveksam. Så nej, jag förstår inte riktigt vad jag ser på. Men Pedro Porros profil passar, men han skulle också passa Chelseas profil. Men offensivare högerback. Det är inte otänkbart. Om Lyon då är svåra att förhandla med, om man inte får Malo Gusto.
Ja, Lyon är ju notoriskt svåra att förhandla med. Men,
det är Sporting också.
Ja, det är ju definitivt Sporting också.
Det är alla klubbar som har någon form av talangverksamhet är ganska svåra att förhandla med. Och det roliga här är också då att både nu gick jag för snabbt där. Både ja. Lyon och Sporting ser ju Tarik Lamptey som en potentiell ersättare till ifall de tappar Gusto då, eller Porro. Så vi får se.
Och det förstår jag. Jag är lite förvånad över hur lite speltid Tarik Lamptey har fått under De Zerbi.
Jag vet att du håller Tarik Lamptey väldigt högt.
Ja, men jag gör det. Dels för att han är väldigt liten, och jag är fascinerad över
långa
och korta spelare.
Långa och korta spelare.
1,63, det är jättelitet.
Minns du Diego Bonanotte?
Det är alltså, Tarik Lamptey är alltså kortare än min 12-åriga dotter. Det är... Ja, så är det.
Diego Bonanotte, gamla argentinska mittfältaren, var väl 1,57 eller något. Den spelare du skulle få. Det var några år sedan han var aktiv, tror jag.
Ja. Men han det är ju fortfarande att man minns den där genombrottet han hade i Brighton för ett par år sedan, när han kom från Chelsea som en talang som man inte visste så mycket om, men man visste att den här killen ratades väldigt högt och bara blåste fram på den där kanten, och verkar som att han gjorde poäng i varenda match och lyckades med allting han gjorde. Sen kom den där tunga skadan, och efter det så har det inte riktigt sett lika sprudlande ut, såklart. Men man hoppas ju att den gamla Tarik Lamptey, alltså talangen, ska få blomma ut till den spelare man verkligen, man såg skymtar av där. Och då pratar vi om, då var det ju liksom Bayern München hörde av sig direkt och var så här, men vi vill ha in honom. Och
Bayern München hörde av sig om alla högerbackar på den tiden.
Visserligen, men de var ju rätt nära att värva Tarik Lamptey. Hade inte han skadats under den hösten, så tror jag att han hade spelat i Bayern München.
Var det då de hämtade Odriozola på lån istället? I slutändan.
Det kan det mycket väl ha varit samtidigt.
Det var också väldigt intressant drag. Men när Lamptey skulle behöva hamna i en klubb där han får spela som höger wingback med en trebackslinje bakom sig och sen bara få storma där. Och det vill man ju se.
Framförallt att han behöver spela.
Ja, det framförallt.
Han behöver spela mycket fotboll så att han får spela in sig igen.
Rimligt av både Lyon och Sporting att titta på honom som en ersättare i alla fall. Det kan jag tycka.
Och han kommer inte få den speltiden i Brighton, vad det verkar. Men Lyon spelar i franska ligan.
Bra spaning. Lyon spelar i franska ligan.
Ja. Jag tror att det hade kunnat vara bra för honom. För att jag menar, vad är han? 22, 23? Gör han några säsonger där? Det är inte slutdestination här och nu. Nu gäller det att få fart på den här talangen igen.
Nu när vi börjar prata Lyon måste jag tänka på, vad är det senaste på José Mauar? Alltså det är också en spelare som alltid ryktas och aldrig hamnar någonstans.
Nej, precis.
Det ska jag kolla upp när vi går till nästa del av körschemat. Kakeretti är en annan sån spelare man undrar vad ska hitta på. Det jag vet om Lyon här nu, för Cherki ryktas ju som en av de högeryttrarna till PSG också. Supertalangen där är ju aktuell för PSG när vi är inne på Lyon. Och Toko Ekambi verkar vara på väg till Rennes. Då vet vi det.
Ja. Så är det, men vi ska stanna lite i Chelsea. Det finns ju mer på deras lista, så att säga.
Så är det.
Man tycker att de har värvat hur mycket som helst, men Moises Caicedo kanske? Eller Matheus Nunes? Eller Enzo Fernandez?
Eller Declan Rice i sommaren? Alltså, ja, men det är ju många mittfältare. Eller Onana. Moises Caicedo känns ju väldigt intressant, den situationen, för han har nyligen bytt agent. Chelsea vill ju verkligen gärna värva honom. Och The Telegraph kom med uppgifter här om att Arsenal är också intresserade av att plocka honom och göra en sen swoop här i januarifönstret. Kan jag se då själv säga, men jag har inget bråttom härifrån. Jag trivs i Brighton. Någon gång med chansen att spela A-lag fotboll i Premier League. Jag är jättetacksam för den och absolut inte bråttom härifrån. Nu har ni för bytt agent. Men också, Arsenal vill ha honom, Chelsea vill ha honom, Liverpool vill ha honom. Det är inte helt otänkbart att det kommer ett stort bud till Brighton här under de sista timmarna av fönstret. Och att Brighton skulle kunna ta det om det är tillräckligt bra, om desperationen är tillräckligt stor. Chelsea tittar nog, sonderar lite terrängen, vad kan vi värva som vi vill ha in, som vi kan få för rätt pris och så vidare, och tittar på ena och andra hållet. Kan man kohandla via Benfica för Enzo Fernandes? Tveksamt. Hur mycket skulle det krävas och hur mycket billigare skulle det bli om man väljer Caicedo istället? Inte så mycket kanske. Så det är många olika parametrar som Chelsea säkert tittar på i dagsläget. Och jag tycker att Caicedo hade varit en väldigt bra värvning för dem. Kanske sen ska det diskuteras hur mycket man borde betala för Caicedo i dagsläget. Jag tycker ändå att han inte hunnit bevisa sig så länge i Premier League. Eller överhuvudtaget i A-lagsfotboll i allmänhet. Så att vi ska väl vänta lite där. Men för Arsenals del hade det också varit jättebra förstärkning att få in. Det är just den, de vill ju ha in en mittfältare. Eller ni är ju skadad nu dessutom. Så att de tittar ju på mittfältalternativ. Senaste på Aouar är ju faktiskt Milan. Faktiskt. Så det är öppet igen alltså.
Ja.
Men vi får se om det brukar aldrig sluta med någonting när det kommer till Hossein Aouar ändå.
Det har varit väldigt höga prislappar på honom. Och
ja, det är ju inte nu. Nu
det
pratar
kan
vi
inte
ju,
vara längre.
Nej, det pratar vi inte nu. Då är det Kakerett, det är väl den som skulle kosta någonting om man försöker köpa från mittfältet, tänker jag.
Ja. Vi kan väl stanna lite där då, för att det pratas också om Matheus Núñez i Wolves. En spelare som det pratades om mycket i somras. Liverpool var ute efter och ska ha scoutat länge.
Mm.
De scoutar i evigheter och håller på och planerar. De är verkligen motsatsen till Chelsea som bara kör. Här ska det utvärderas och planeras. Vilket gjorde att han hamnade i Wolves istället. Men intresset finns fortfarande kvar och det pratas om att Liverpool då både vill ha Bellingham och Matheus Núñez i sommar. Och att det ska finnas, ja men...
Ja, nu är Liverpool frontrunners igen, vad läste jag också här i Bellingham-jakten. Det går ju fram
precis,
och tillbaka.
Det har väl varit så. Jag tror att det är så här att de har pratat jättelänge med varandra, Bellingham och Liverpools. Ja, men Julian Ward ska ha varit över där och hälsat på honom. Jag tror att han redan har en relation till Jürgen Klopp. Jürgen Klopp har en ganska bra relation till Dortmund sen tidigare. Hans pappa ska ha erbjudits en scoutingroll för Liverpool.
Kan han säkert få i Real Madrid också.
Det kan han säkert. Men verkar, alltså han är ju 19 år, han bor ju liksom med sin familj. Hans familj vill flytta hem till England. De verkar familjen verkar ha identifierat Liverpool som ett bra nästa steg för Jude själv. Jag tror att det är väldigt mycket. Jag tror att Real Madrid används ganska mycket för att känna vad är egentligen marknadsvärdet på den här spelaren. Om vi skulle ha en budgivning, och Real Madrid är såklart intresserade, alla klubbarna är intresserade, han är så pass bra, Jude Bellingham, alltså han är en av de absolut mest eftertraktade unga spelarna i Europa. Så man känner sig för att vad är egentligen marknadsvärdet? Är Liverpool beredd att betala marknadsvärdet? Vi vill gärna dit, men vi vill också... Vi vill inte ge någonting, vi vill inte skänka någonting. Vi vill ha den högsta lönen och vi vill få den största avgiften som vi absolut kan få. Och om Liverpool inte är beredda att betala det marknaden, det priset som marknaden ger, ja men då kanske vi kan se över våra alternativ. Så jag tror Real Madrid används ganska mycket för att testa vart är gränserna. Är Liverpool beredd att betala det här? Ja, om Liverpool matchar så tror jag att han blir en Liverpool-spelare i sommar. Och det tror jag faktiskt är oavsett Champions League eller inte. För jag tror att man är mer långsiktig än så.
Jag är inte lika övertygad. Jag såg Carragers argument för Liverpool här om att Real Madrid kan man gå till om 5-6 år. Och det ligger en hel del lire i att just det tankesättet finns hos spelare. Och det tror jag är en, alltså Real Madrid har ju sin storhet som en nackdel. Titta på Kylian Mbappé. Han tänker, jag är 23, ja, men jag kan gå till Real Madrid senare. Eden Hazard under 5 år innan han hamnade i Real Madrid och blev en flopp. Ja, men jag kan gå till Real Madrid senare. Ja. Att alla ser Real Madrid som en sorts slutdestination som gör att man tänker att man kan ta ett mellansteg, vilket gör att de stjärnor som kommer till Real Madrid kanske, då tänker jag, men jag kan gå dit när jag är 27-28. Det är ju ett problem som Madrid har i sin egen storhet på något sätt, att den förblindar spelare på att tänka att det är ett för stort steg direkt.
Men jag tror också att det handlar om att för många, alltså för spelare i den här åldern, alltså som är då 19 som Bellingham är, så handlar det ju väldigt mycket om vad är min nästa roll i nästa lag. Ja, men i Real Madrid, han blir inte största stjärnan, han blir kanske inte, det är inte ens säkert att han är startspelare i Real Madrid.
om man ska titta på det som finns där och all talang som finns. Och hur, alltså det mittfältet är fortfarande ganska bra.
Och Kroos, Modric lär väl få fortsätta ett år till om de vill.
Ja, och de finns ju där. De flyttar man ju inte på. Dessutom finns det ju rätt bra spelare på det mittfältet bakom dem som väntar på sin tur och som ska få sina chanser och har blivit lovade olika grejer. Medans i Liverpools fall så är det bara här, ta kaptensbinden och spela hur många minuter du vill.
Du får välja fritt, bara in, gör något.
Vad vill du ha för färg på stället?
Vilka vill du ha med dig på mittfältet? Alltså, här får vi välja allt. Det sparkar Klopp om det behövs.
Ja, men det är lite sådär, man är ju beredd att ge honom hela världen när det kommer till det. Och det är ju kanske precis det som är, som man har identifierat som det bästa steget för honom, att få vara den här stjärnan. Han får ta det klivet, han får ta mycket mer ansvar och det dessutom i det egna landet, i England, och få bli den här stora stjärnan nu för hela det engelska folket. Och sen när man är den här stjärnan, ja, men, och som sagt, spela 5 år i Liverpool, då är han 24.
Liksom så här. Ja, och då kan han gå på fri transfer i Madrid och dissa dem i sista sekund och tänka, men han kan gå dit när jag är 30 istället.
Ja, så han kan göra en Mbappé.
Ja, men,
sen är ju inte Liverpool PSG på det sättet. Ja, vi får väl se om det kommer in nya.
Nej, jag tror inte att Boris Johnson går in och bara säger, ja men du, vi behöver dig i engelska fotbollen fortfarande. Nej, gör en Macron.
Nej, men sådär. Så att jag tror att, och det är ju det de här senaste uppgifterna har sagt också, att Liverpool är väldigt säkra på att Bellingham kommer i sommar. Man ser, och man tror även om man missar Champions League, det skulle kosta mer ekonomiskt, så kommer man lösa den här.
Det är roligt att man hör hur våra Twitterflöden ser helt olika ut, för jag ser hela tiden att han ska mot till Spanien istället. Så att,
ja, det här är ju de engelska uppgifterna såklart. Alltså, det var väl Sky som senast hade egna uppgifter.
Men det där har varit tydligt. Att spanska medierna har pumpat på att han kommer gå till Spanien och att de Real Madrid är frontrunners. Engelska medierna kör ju stenhårt på att det är Liverpool eller City som gäller.
Ja. Så att det handlar om vilken agent man pratar med.
Ja, verkligen så. Alla lägger ju sitt, liksom, ställer ut sina gubbar här inför där som kommer skall på något sätt, och sina spelpjäser.
Men det verkar inte handla om några andra lag i alla fall, utan det är de här två klubbarna det pratas om bara,
ja,
just
City.
Nu.
Jag vill inte räkna bort City.
Nej, alltså man ska ju aldrig räkna bort City, men jag har sett väldigt lite om City. Det har handlat om Real Madrid.
City har dykt upp i mitt flöde i alla fall, men det, som sagt, det dyker upp mycket om honom konstant. Senast jag såg väl att han hade tagit ut 5 Madrid-spelare i sitt eget Team of the Year när han skulle ta ut det, någon sån här promotion för FIFA. Jag vet inte om man skulle dra för slutsatser av det. Antagligen inga. Men nu hamnar vi på Bellingham där istället, och det är ju lätt att göra det. Men,
Mattias Nunez vi skulle prata om.
Ja, alltså,
det var ju till att börja med, att prata Bellingham,
för om Liverpool köper honom för över en halv miljard i sommar, då tycker jag att det är otroligt dåligt skött från Liverpool från början, på att de kunde fått honom billigare för ett år sedan, men valde att vänta av
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Klar anledning. Det måste jag säga. För Chelseas del där är det bara mest, jag vet inte. Alltså vi fick ju någon fråga här förra veckan om att vi blev kritiserade lite för att vi är för hårda mot Chelsea, och att Todd Bowley visst har en plan med det han håller på med, och titta på vad han gjorde i LA Dodgers och så vidare.
Men vad gjorde han då i LA Dodgers?
Ja, han väckte, under hans ledarskap så har ju Dodgers blivit en klubb att räkna med igen. Det råder ingen tvekan om den saken. De vann ändå World Series 2020, och de kan välja och vraka mellan de bästa spelarna i hela MLB. Och Dodgers var ju riktigt illa ute när Bowley och hans gäng kom in och tog över ägarskapet, och de har växt, och de har de här, bland annat en av de mest anmärkningsvärda värvningarna de gjorde var när de signade Mookie Betts på ett av de största kontrakten som någonsin delats ut i MLB. Jättebra värvning för övrigt att de blockade Mookie Betts på fri transfer, men man, alltså, de värvar ju mycket. det är en klubb som värvar, alltså det är ett lag eller en franchise som värvar stora stjärnor och är redo att ge dem långa kontrakt. När de plockar Freddie Freeman från Atlanta Braves till exempel, som ju var en jätte marquee signing för dem.
Vad skönt är att vi har en baseballkorrespondent i Sillypodden också nu när det behövdes.
Ja, men alltså så att alltså de han
är du Sveriges enda baseballintresserade?
Det finns faktiskt en svensk baseballpodd. Finns det, jag minns inte vad den heter exakt nu, men det kan jag rekommendera om man vill följa MLB på svenska.
Har du varit med någon gång?
Nej, jag väntar på min inbjudan.
Shout out till baseballpodden, bjud in Makoto.
Vad heter Basis Loaded heter den? Ja, det spelar ingen roll. Men jag följer dem på Twitter, vet jag också. Men det är relevant i sammanhanget. World Baseball Classic börjar i vår nu också. Japan ska försöka ta guldet där. Det blir kul. Men nej, men alltså absolut, han har gjort det jättebra i Dodgers, men en helt annan sak att äga en fotbollsklubb. Det är en helt annan sak, absolut, med långa kontrakten. Det är väldigt spännande att se vad det här ska ge, att man skriver långa med unga spelare. Vi ska komma ihåg att överlag så värvar ju unga spelare. Och absolut, vi satt ändå och hyllade värvningen av Koulibaly och Sterling och så vidare i somras. Och där och då så var det värvningen som kändes väldigt nödvändiga för Chelsea. Och det här kan mycket väl bli jättebra på sikt. Men det finns ändå en känsla sett till hur de spenderar här och nu, att de inte riktigt har en tanke med vad de ska göra. Det är det man får utifrån i alla fall. Och bara draget att sparka Tuchel en vecka efter fönstret och ta in Potter, och kort och gott hur resultaten sett ut. För de har inte lyckats lappa ihop någonting. De ligger på mittenplacering och är jättelångt från Champions League-spel. Det är väldigt svårt att känna att den här planen funkar. Och såklart det ska vara långsiktigt och Chelsea kan bli jättebra på sikt, men just nu så ser jag inte planen.
Nej, och spelarna som kom in i somras var ju mycket Tuchels huvud som man gick efter då. Och så sparkar man Tuchel efter ett par månader. Och inkommer en helt annan tränare, får man säga, som kommer från en helt annan bakgrund och van att jobba på ett helt annat sätt. Väldigt mycket mer datadrivet, titta där ingen annan tittar, måste hitta talangerna före storklubban och så vidare. Medan Chelsea alltid köper färdig.
Men så här, titta på absolut, min Dodgers-analys är ganska ytlig, så här, det finns många olika aspekter hur de agerar och liksom hela pitching-gruppen de har fått ihop, och hur många pitchers som helst, och ganska många skador också. Det är ganska fascinerande att det är lite samma läge där. Men det går inte att jämföra, det med helt andra sporter. Du kan inte ta en baseballmetodik och lägga den på fotboll. Titta på vad Liverpool gjorde i början under FSG när de skulle leka Billy Bean där och börja dataanalysera in Stuart Downing i laget. Mm. Det är där man på något sätt hamnar. Dodgers har absolut en helt annan plan med hur de agerar på en baseballmarknad till exempel. Men nej, jag ser inte riktigt tanken med det som pågår i Chelsea just nu. Det gör jag inte. Och absolut, och det är två helt olika saker att sköta en av de mest klassiska MLB franchises du har i form av LA Dodgers, ett märke som man ser folk gå omkring med på stan här, och att göra det i ett Chelsea Premier League och värva spelare som inte nödvändigtvis kommer sälja massa tröjor, ska sägas också. Nej, jag är konfunderad, och det säger väl en del att jag har hamnat i ett läge där jag plötsligt börjar anse att men det hade inte varit så dumt att betala utköpsklausulen på Enzo Fernandez och bara lösa det, för det hade ju faktiskt varit en riktigt bra värvning. Och att man då på några veckor har gått från att vad är det för hutlöst överpris till att ja, men det är nog rimligare än allt annat de sysslar med. Det är fascinerande, tycker jag.
Mm. Men det är ju jättespännande. Alltså, Chelsea kör ju på allt just nu och håller på att bygga om i realtid där, och det är precis det mest spännande.
Det är väldigt spännande att följa.
Som händer där ute överhuvudtaget, så är det ju verkligen. Milan, vi pratade Saniolo i tisdags, ska även vara intresserad av Alain Saint-Maximin.
Det vill man ju se.
Och jag menar, vi älskar ju Saint-Maximin i den här podden. Alltså, det är ju en av världens absolut mest spektakulära spelare. Man vet ju fan aldrig vad han ska hitta på när bollen är vid fötterna på honom. Han kan dribbla sig både framåt och bakåt i planen.
Jag älskar jag sen Maximen också.
Ja, men han har den där X-faktorn som är så attraktiv. Det man kan ifrågasätta lite med honom är väl kanske dels hans skadehistorik, men också lite hans huvud. Han har en tendens att hänga lite. Han har en tendens att Han känns inte alltid som den som krigar hela vägen in i kaklet i alla sammanhang. Dessutom har han ju inte fått sådär jättemycket speltid nu efter att han faktiskt är tillbaka från sin skada. Det är andra spelare som har gått före.
Det är ju därför han ryktats bort.
Vilket förvånar, för att det var ju liksom Sam Maximain som bar det här laget under perioder. Han var liksom, kändes som den enda kvalitetsspelaren de hade, och allting de gjorde, alla poäng som gjordes på något sätt gick genom Sam Maximain när han slog ut 1, 2, 3, 4, 5 lagdelar. Även om det inte finns fem lagdelar, var tvungen att slå ut vissa två gånger eftersom han hade dribblat sig åt fel håll.
Nej, men han, det finns en akut lucka i Milans lag som de har nu. Det finns mycket akuta problem när han förlorar med 4-0 mot Lazio i ligan och efter att ha torskat med 3-0 mot Inter i Supercup-finalen dessförinnan. Pioli är pressad just nu och Milan är pressade och de fattar att vi måste göra någonting. Zaniolo tycker jag det hade varit en supervärvning. Maldini vill ha in honom, Milan vill ha honom, Zaniolo vill till Milan. Han skulle kunna gå in i antingen i högerytterrollen där och göra ett väldigt bra jobb. Den som jag inte förstår varför man inte har förstärkt den, för jag tycker inte Junior Messias och Sellemäkers håller. Absolut. Det höll till en Scudetto, fascinerande nog, men jag tycker inte det håller på sikt. Du kan ha ett alternativ till Brahim Diaz också. Zaniolo skulle kunna spela i den rollen med som tian. Många, alltså det är väldigt bra spelare. Och jag tycker väl att Milan på något sätt ska försöka komma överens. Nu är det ju lite, alltså Redbird vill ju inte slänga jättemycket pengar på spelare och så vidare, då deras ägare. Roma vill ha en viss summa, vi får väl se om de hittar någon konsensus. Och sen Saint-Maximin skulle vara lån med köpoption, men då vill ju Newcastle egentligen ha en köpoption som ligger i samma klass som vad Milan skulle betala för Zaniolo. Så vi får väl se vad det blir av det. Men jag tycker någon på den där högerkanten, de behöver någon som är på andra kanten som kan hota från den också. För just nu är det ju, Milan är ganska lättlästa på att de har Theo Hernandez, världens kanske absolut bästa vänsterback, åtminstone offensivt. De har Rafa Leao, en av världens bästa vänsteryttrar. Och så finns det liksom, alltså det är Calabria och Sellemäkers till höger, och det händer ju inte så mycket där. Så att det blir ganska lättläst på så vis. Jag skulle vilja ha in, jag förstår inte varför inte Ziyech har hamnat där än. Jag tycker han har varit helt perfekt. Du får en helt annan typ också.
Ja, Saint-Maximin utgår ju mer från vänster.
Exakt, och det är väl kruxet då. För jag ser ju inte att du behöver, det är väl om du ska ha något backup och ett alternativ till Rafa Leao om Leao skulle lämna. Men det skulle ju försvaga Milan överlag. Och det är ju inte någonting du behöver åtgärda nu. Då är det bättre att bara se till att fokusera på att få det där kontraktet förlängt på pappret och påskrivet. Så att du har kvar honom eller höjer utköpsklausulen, jag vet inte. Så nej, något behöver de in. Zaniolo hoppas jag för Milan skulle att de löser. Han verkar inte vilja vara kvar i Roma. Ser jag hellre honom fortsätta i Serie A än att han skulle hamna i Premier League. Även om jag förespråkat honom till Tottenham tidigare, så tror inte jag att det är aktuellt något mer nu. Med Danjuma-värvningen så väljer han väl att faktiskt köra på den här metoden med att det är de där tre framme som ska göra offensiva saker snarare än de som är på det mittfältet.
Än någon annan. Nej, men så är det ju verkligen. Nej, men det är ju klart, alltså Saint-Maximin är ju högerfotad, och det är ju precis det där när han skär in i planen och kan hota både med avslut, med genomskärningar eller med att hitta en annan lösning eller slå en gubbe till, som man är så farlig. Man får ju känslan lite grann att för att han slår sig ju inte in på den vänsterkanten där.
Eller ja, du ska ju liksom sätta fast honom där.
Ja. Men det är om man planerar att sätta in Rafa Leao mer centralt då.
Nej. Jag vill inte se Rafa Leao centralt igen. Alltså det är ju när han fick flytta ut på vänsterkanten och få de där ytorna och det där liksom karaktäristiska leendet han har när han har bollen. Alltså det är ju, där tycker jag är en av de absolut mest sevärda spelarna som finns. Det vet man inte heller vad som händer när han har bollen. Jag tycker han är så otroligt bra. Nu har ju som sagt hela Milan har ju varit otroligt formsvagt på sista tiden, så att det finns ju mycket som går att åtgärda där. Men vi får väl se. Någon verkar de ju vilja gå för. Helst Zaniolo. Och vi får se om de löser det.
Vi tar oss vidare till Juventus, som eventuellt kan släppa Weston McKennie. Spännande spelare ju. Och det är till Leeds.
Såklart det är.
Ja.
Amerikanska kolonin under Jesse Marsh växer. Och Weston McKennie är väl en jättebra förstärkning till den, tycker jag. Kan gå in på mittfältet, kan gå in som ytter, kan mångsidig, bra, nyttig spelare. Och länkar ju bra med de andra amerikanerna givetvis. Och det är ganska bra summor som ändå Juventus skulle kunna få för honom, där de diskuterar allt från, vad är det, 28 till 30-35
miljoner. Pengar i Leeds, absolut.
Ja, så det tycker jag är bra. Och för Juventus del en vettig försäljning att göra i det här läget. Men det kommer lite intressanta uppgifter från Italien här nu. Eller alltså det är Gazettan som lägger pusslet. att Dejan Kulusevski tillhör ju på pappret fortfarande Juventus.
Så är det.
Och det finns ju den här klausulen, den vi trodde nästan skulle aktiveras i förtid, men inte aktiverades i förtid. Men det löser vi sen, tänkte Tottenham. Nu har det ju hänt saker där. Till att börja med, om den ska aktiveras automatiskt i slutet av säsongen, måste han spela över 50% av matcherna, och dessutom så behöver Tottenham kvala in till CL.
Spela 50% av matcherna kommer han väl eventuellt göra om han håller sig frisk. För han har varit skadad en hel del.
Exakt.
Ju. Men det är ju 50% kvar av säsongen. Så,
det kan absolut gå in. Om den inte aktiveras då automatiskt, då tänker man, ja men 335 miljoner euro kommer ju Tottenham betala ändå för en sån spelare. Absolut. Men då har vi grejen att Paratici, som är sportchef, han kommer bli avstängd i italiensk fotboll nu i och med hans inblandning i hela plus Valencia-gate. Och det är ju inte säkert att han får sitta kvar i Tottenham då, om man leker med tanken. Eller i alla fall Gazzetta har gjort det.
Ja.
Conte är trött på livet i London och flyttar hem.
Mm.
Han kommer säkert inte vara kvar som tränare. Så om sportchef och tränare försvinner, är det då garanterat att Tottenham aktiverar klausulen? Nej, säger Gazzetta. Vilket innebär att Kulusevski teoretiskt sett skulle kunna återvända till Juventus. De får inte de 35 miljoner euro de egentligen behöver. Och då blir de nästan akut tvungna att sälja Weston McKennie. Och det är ju den liksom pusslet de har lagt.
Ja.
Nu tror jag att även om Tottenham skulle få en ny sportchef och en ny tränare, att inte lägga de 35 miljoner euro för att aktivera Kulusevskis köpoption vore hål i huvudet, punkt. Ja. Så bra har han varit. Så jag tror att det här är en icke-fråga. Jag har väldigt svårt att se något annat än att Kulusevski också själv är inställd på att stanna i Tottenham.
Tottenham-supporterna skulle ju riva den där flådiga arenan om de slarvar bort den här möjligheten att få en så bra spelare för sådana pengar.
Ja, men när han har gjort det han har gjort för klubben och när han trivs så bra som han gör i Tottenham.
Trivs så bra, passar så bra.
Ja, så det här är en icke-fråga, men det är ändå värt att poängtera att det skrivs i italiensk
media. Han har en så bra sång, bara en sån sak. Jag menar, give me a ginger from Sweden. Bara sången är ju värd 35 miljoner.
Och den kan man inte sjunga mer. Om man skulle säga det. Eller nej, det går inte att köpa loss honom. Nej, det får de
ju. Juve skulle ju aldrig komma på en så bra sång.
Framförallt inte på engelska.
Inte på engelska i alla fall. Så är det, jag tror också att han blir kvar. Men det är också så här intressant, för jag var inne och läste då massa reaktioner från Juve-supportrar. Det är verkligen inte alla som vill ha tillbaka honom.
Nej, men de vill ha pengarna.
Ja, för
de vill ha pengarna.
Ja, men det är också så här, för att han var ju inte en startspelare där på slutet. Han var jättelovande, men det var ju framförallt på utlåningarna i Juventus. Så nådde han ju aldrig till de här höjderna som han har varit i Tottenham. Och sen under tiden före han var i Juventus, i Atalanta. Nej, förlåt, utlånad från Atalanta till
Parma.
Till Parma, så var det.
Alltså, han hade ju en väldigt fin första säsong, tycker jag. Han visade mycket positiva glimtar. Problemet i Juventus var att han fick ju spela på roller som inte passade honom. Alltså, en av två forwards var ju någon match som han fick uppdraget att punktmarkera Brozovic en hel match. Och Kulusevski är ju en så pass laglojal spelare att han gör det jobbet. Och gör det helt okej också.
Mm.
Men man använder inte honom till fullo på det sättet som man borde göra. Mm. Och det hade inte varit bra för någon part om man skulle återvända till Juventus. Så jag tror inte att han kommer göra det heller. Jag tror att det är en icke-fråga. Men det är ändå...
Ja.
Värt att konstatera att Tottenham ändå behöver sannolikt behöver göra ett aktivt val att aktivera den klausulen, vilket de borde göra.
Mm. Vi ska ta och kasta in lite frågor. Jag fick en på Twitter för en liten stund sedan från Oliver Sterge. Han skriver: hur ser ni på framtiden rörande transferkostnader och klubbarnas ekonomier? Min tanke är att klubbarna skulle börja röra sig mer mot byten likt den amerikanska idrotten på grund av de allt högre transfersummorna. Detta har dock inte skett, så därför undrar jag hur ni ser på framtiden. Kommer vi få se en mer bytesorienterad marknad där spelarna antingen tradas eller sitter ut sina kontrakt, eller kommer fotbollsvärlden fortsätta på samma sätt som tidigare?
Sitter ut kontrakt tror jag kommer vara vanligare.
Mm.
Det är väl snarare där.
Man måste komma ihåg en sak, att i amerikansk idrott så skriver ju tillhör spelarna, alltså klubbarna och spelarna, alltid de tillhör ju alltså ligorna på ett annat sätt.
Ja.
Och det är ligorna som har makten. I fotbollen så är det såklart klubbarna, men spelarna har otroligt mycket mer makt i fotbollen än vad någon spelare har inom den amerikanska idrotten. Där kan du bli flyttad utan att du har någonting att säga till om. Jag menar, en fotbollsstjärna,
det är ju, då är det ju spelaren i mycket högre utsträckning, ja. Och spelarnas agenter, det är där makten ligger.
Sen kan ju amerikanska sporter, så kan du ju införa no trade clauses i sina kontrakt och så vidare. Och sen, men du har ju ett liksom system där du har lagstadgat på de första kontrakten. Mm. Att när du har kommit till det här kontraktslutet så har klubben en rätt att förlänga det här kontraktet med dig och erbjuda en lön som är i enlighet med vad du presterat. Och om du inte kommer överens om lönen så går du till rätten. Du går ju på riktigt till rätten med det. Och ändå domstol avgör vad är den skäliga lönen för den här spelaren i den här kontraktsförlängningen. Mm. Det kommer aldrig hamna där i fotboll. Det finns inte. Det är en helt annan värld. Och det är det här jag menar med att du kan inte jämföra vad Bowley gjorde i Dodgers med vad han gör i Chelsea. Det är helt två olika verksamheter. Det är två olika världar. Mm. Chelsea kan inte lägga sig på 20:e plats och ta ett bästa draftpick nästa år. De kan inte göra det. Och
Nej, men alltså så här, det är mycket mer uppstyrt i Nordamerika. Det är mycket mer uppstyrt.
Och
mycket
på både mer, gott och ont.
På både gott och ont. För jag menar, man fick ju känslan också när Todd Bowley gav sig in i den här fotbollen att han sporrades lite av att det var alla herrars fria ordning. Det här är liksom en helt oreglerad jävla marknad. Det är bara,
får jag värva den här spelaren?
Det bara skurkar överallt och man kan komma undan med nästan vad
kan
som helst.
Kan jag betala en transfersumma? Vad är det här för något?
Ja, men det är bara så här, ja, men vi kan köpa spelare. En klubben har ingenting att säga till om vi betalar den här utköpsklausulen eller om vi, ja, men den här spelaren kan bråka sig bort därifrån eller det här finns liksom, det här kontraktet funkar så.
Jag har ingen draft. Jag kan värva vilka unga spelare jag vill. Och ja. Prospect. Ja, nej. Så att, men det jag tror, alltså som sagt, spela ut kontrakten har vi redan sett som effekt.
Mm. Det
jag tror
vi kommer... det blir ju svårare också om kontrakten blir så här långare. Jag menar, ska du vänta 8 år på ditt kontrakt i Chelsea för att det ska spelas ut?
Ja, briljant av Todd Bowley.
Det är ju verkligen ett sätt att ta lite av makten från spelaren tillbaka till sig själv. Att skriva de här långa kontrakten.
Så är det.
Absolut.
Det är ju inte bara negativt.
Alltså, vi har ju tittat på det. Alltså, förr i tiden så... var det ju klubbarna som hade makten över spelarna. Klubbarna, även inom den europeiska fotbollen, så var det klubbarna som bestämde över dina kontrakt. Du hade inte ens rätt att lämna när ett kontrakt tog slut. Utan var det klubben som avgjorde om du skulle skriva på ett nytt eller inte.
Sen dök Bosman upp.
Ja, sen dök Bosman upp och då förändrades allting. Sen avreglerades agentmarknaden och sen fick vi liksom den situationen vi har idag. Mm. Så att de här långa kontrakten är ju sätt för klubbarna att ta tillbaka lite av den här kontrollen och ligan har ju ingenting att säga till om. Ja, lite i Spanien.
Gavi får ju inte, de har ju inte lyckats aktivera hans nya kontrakten.
Nej.
Så att just nu är ju Gavi fortfarande med en utköpsklausul på 500 000 spelare med nummer 30 som en registrerad U19-spelare. För att de får inte registrera honom som A-spelare än. Så att Barcelona kommer nog inte göra så mycket i transfermarknaden under de sista timmarna i alla fall.
Det handlar väl, det är ju ett maktspel mellan klubbar och spelare och agenter som skiftar lite fram och tillbaka. Men det kommer inte bli, jag tror inte på mer bytesaffärer faktiskt.
Nej, och jag tror också att hela Caso plus Valencia gör att italienska klubbar inte ser möjligheten att nu ska vi ju fixa våra böcker med att byta spelare. För det har ju utretts och getts poängavdrag för, kan man väl säga.
Tobmott skriver Federico Chiesa till Arsenal. Finns det någon sanning i detta rykte? Kommer Arsenal ta in en central mittfältare innan fönstret stängs?
Arsenal också.
Det är någon agent här som sitter och bjuder ut Chiesa till alla spelare
det
i Premier League.
Det är uppenbart i alla fall. Ja. Han ska till United och till Liverpool och till... Och han är väldigt bra, så att jag hade velat se Federico Chiesa. Nu tycker jag väl att Juventus ska hålla hårt i honom och bygga sin framtid kring Federico Chiesa. Det är väl vad jag hade gjort om jag var Juventus. Men nu har han ju varit skadad och vi får se vilken nivå han kommer hålla här när han är tillbaka i fullt skick igen. Men nej. Alltså det kan vi ju avfärda. Jag tror inte att det är aktuellt.
Nej. Adam Myrén skriver, Subamendi ryktas vara öppen för flytt till Arsenal i sommar. Vill höra mer om vad han är för spelartyp?
Zubimendi. Martin Zubimendi, 23-åringen i Zubimendi. Real Sociedad som ju har liksom, vad heter det, brandat som Sergio Busquets arvtagare i Barcelona. Eller åtminstone blir Xavi innan någon sån där. Och han mötte ju just Sergio Busquets här igår i Copa del Rey. Real Sociedad som förlorade. Zubimendi såg ju helt okej ut i den matchen, absolut. Och nej, jag tycker att det hade varit en väldigt spännande värvning. Nu hade han ju kostat en halv miljard, för då pratar vi klausulen på honom. Men jag tycker att det hade varit en ganska... Jag är lite förvånad att... Nu, man är förvånad för varje in i mitt fält som Chelsea inte kopplas samman med. Men Zubimendi hade varit absolut ett bra alternativ för väldigt många klubbar. En väldigt spännande spelare tycker jag. Lite mer fysik än vad Busquets har, men lite, alltså, samma sätt och liksom, inte lika bra såklart som Busquets på att kunna fördela boll och sätta tempo på spel och så vidare, som han är helt briljant i. Men har de där egenskaperna som en sittande mittfältare, en otroligt skicklig mittfältsexa som även kan ta lite offensiva löpningar och annat med och ha lite mer fysik. Så nej, jag tycker att det hade varit en väldigt bra värvning för Arsenal. Barcelona hoppas väl såklart att inte Premier League-klubban ska ge sig in, att de kan få kohandla med Real Sociedad i lugn och ro ifall de nu skulle gå för Zubimendi som Busquets ersättare. Men nej, det är en jättebra spelare. Jättebra spelare.
Ja. Ska vi se här. Eiderskog skriver: Xavi Simons till Arsenal hade väl varit något.
Svårt att se det ändå, måste jag säga. Han
Men ja, det hade det.
Ja, såklart, det hade varit någonting. Men då, han skulle inte få någon speltid där idag. Och då pratar vi en offensiv spelare som, ja, det skulle vara en vice Ödegård han skulle väl vara i sånt fall. Men där har du väl en Fabio Vieira är väl värvad som det, tänker jag. Att vara en vice på yttern och så vidare och kunna. Så Xavi Simons absolut, men det är en spelare som drar mycket uppmärksamhet också med tanke på hans hype som varit genom åren och så vidare. Och där finns det väl ändå så att PSG har väl en någon form av någonting på något papper som säger att de har någon form av förtur ifall han skulle lämna PSV. Det är svårt att se annat i alla fall när han nu lämnar det för PSV. Där, det var ju ett väldigt bra flytt för honom att han fick gå till Nederländerna och faktiskt har gjort succén som han har gjort där. Men om Arsenal skulle kunna förhandla fram någonting där och han skulle acceptera en backup-roll, så är det väl ett rimligt alternativ, men jag ser inte det hända riktigt.
Nej. Hörde ni, det var allt vi hann den här torsdagen. Vi är tillbaka på tisdag igen med Deadline Day. Woohoo!
Det blir kul.
Ja, det blir kul. Däremellan så får ni gärna lyssna på Premier League-podden också som kommer på måndag. Vi kanske tar upp någon lite senaste nytt.
Ja, jag tänker väl lite där att det hinner ju hända en del på helgen.
För Liverpool-supportrar, Nat Phillips är på väg ut och då har ju snackats om att om man lyckas sälja Nat Phillips så ska det då lånas in en mittfältare. Har det kommit rykten om att det finns en mittfältare på gång på lån till Liverpool.
Vet man vem?
Ingen aning vem, men det finns lite namn som har
Jose Mawar.
Men det handlar ju då om ett lån. Senast Liverpool lånade in en
mittfältare som var Arthur som ska vara redo.
Som eventuellt då ska bli avstängd nu med hela plus Valencia. Och eventuellt kommer missa en månad direkt när han är tillbaka från sin skada.
Ja, men vadå? Så avstängningen ligger där och liksom marinerar tills han är spelredo?
Han är ju typ snart spelredo. Det är ju det som är grejen.
Jo, men alltså i sånt fall så ska du ju verkligen, om det skulle vara så skulle Liverpool säga han spelar nu, liksom, och så bara få avstängningen av, klar. Det, går inte, det måste ju vara liksom från när de sätter avstängningen.
Ja, jag vet inte, men det var snack om det i alla fall.
Karriär efter det här bytet, alltså det där bytet är ju verkligen det är helt makalöst.
Han har spelat 10 minuter för Liverpool ändå, det kanske räcker så, jag vet inte.
Han gjorde ändå 10 minuter, ja, i Liga Cup där eller?
Ja, någonting sånt, han kom in vid något tillfälle. Ja,
men vad skulle det kunna vara på lån då, Rabiot?
Ja, men ett sånt där rykte som har dykt upp som var otroligt löst och som väl har skjutits ner också är ju Gravenberg från Bayern München.
Ja, men den är ju den out. Då han kommer nog kvar. Lite synd att han inte fått speltiden han borde få egentligen. Det var ju så otroligt smart värvning tyckte jag för ett bra pris där, men han har inte riktigt kommit igång i Bayern.
Nej, han har inte fått så mycket speltid och jag menar, han är Frank väldigt, väldigt ung. Frankesi. Men är det ett halvårslån liksom? Är det någonting som
Frankesi är tillräckligt bra för att faktiskt göra skillnad ett halvår?
Jo, men alltså, men är han själv sugen på att komma ett halvår på lån? Och
antagligen
sen
inte.
Nej, det är ju det. Alltså,
han vill ju vara kvar i Barcelona och slå sig in där. Och jag tror Xavi ändå har fattat att han behöver spela honom mer.
Ja, hur det än är, det kommer hända grejer före tisdag och det kommer dra ut hela vägen till på tisdag.
Kanske inte i Liverpool, men Arsenal är fortfarande igång, Chelsea är definitivt fortfarande igång, Tottenham, Everton, vad ska Everton göra? De måste göra något. Det är bara i England. Mm. Du har ju liksom Milan håller på och måste göra någonting. Du har nere i Spanien, ja, kanske inte kommer hända jättemycket.
Real Madrid har sagt att det händer ingenting i truppen förrän juni, har Carlo Ancelotti gått ut och sagt.
Och det kan vi
och det kan man tycka på. Vad man vill om, sett till hur det ser ut, men det är en annan sak.
Men det finns andra klubbar i Villarreal som vi har varit inne på, har ju släppt en del spelare.
De ska ju ha dock gjort klart med ett väldigt spännande pre-agreement i form av Benten. Ben Brereton Diaz från Blackburn. Tjänst, eller liksom underbetyg till hela under halvan av Premier League att han hamnar i La Liga, tycker jag, från Championship. Men briljant värvning av Villarreal. Och givetvis så tycker jag extra mycket om Ben Brereton bara för att han har smäcknat Benten och för att han är en engelsman som plötsligt på FM insåg att han kunde spela för chilenska landslaget och blev en succé där. Så att det gillar jag att de har gjort. Men det var något jag skulle säga. Jo, när jag nämnde Real Madrid där, så missa inte ikväll är det ju Derby Madrileño på Copa del Rey kvartfinaler. Real Madrid mot Atletico Madrid, undertecknad i kommentatorsbåset, avspark 21.00. Om ni lyssnar på det här under torsdag.
Ja, det måste ni kolla på såklart. Hörde ni, tusen tack till er som har lyssnat. Vi är tillbaka på tisdag igen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.